Lukas berättar i slutet av sitt evangelium om hur två lärjungar vandrar mot Emmaus på uppståndelsedagen. Och så kommer det en okänd främling och slår följe med dem. Och så frågar han, vad är det ni talar med varann om när ni går här på vägen? Och det är ju så politiker brukar säga, det är en bra fråga. Vad är det vi talar med varandra om när vi går här på vägen? Vi kanske skulle titta efter vad man talar med varandra om i himlen. Lukas 9 kapitel. Och 28 vers. Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet. Och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn, men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. Och detta är det stora samtalsämnet. Det Jesus har gjort i Jerusalem. Och personligen så tror jag att när vi kommer hem så behöver vi inte tala om vädret. Utan det finns ett samtalsämne som kanske räcker hela evigheten ut. Och det är den häpenhet och den förundran som vi kommer att känna och upptäcka inför djup i Kristi frälsningsverk. Ty vår kunskap är givetvis ganska ytlig. Petrus tycks i alla fall inte ha glömt bort det här. Att detta är vad Mose och Elia finner värt att samtala om med Jesus. Annars kunde ju Mose och Elia ha haft mycket annat att prata om. Uff, vad folket var besvärligt när vi gick genom öknen. Åh, vad tjatigt det var, 40 år och bara man. Eller Elia, jag tänkte, där gjorde man allt detta på Karmel och så blev det ingen ändring i alla fall. Det var väl ungefär det han satt och tänkte när han satt under sin ginstbuske, Elia. Men nej, nu är allt sånt passerat. Nu talar man om Jesu frälsningsverk. Och Petrus kommer ihåg det här, Petrus första brev, första kapitlet, 10 versen. Han ser och förstår att detta är egentligen det stora. Det som går som en röd tråd genom hela frälsningshistorien och genom hela mänsklighetens historia. Och kommer att vara det som uppfyller oss när vi kommer fram. När han talar om Jesu frälsning så säger han så här: det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när han förutsade det lidanden Messias måste utstå, den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande sänd från himlen kommit till med evangeliet. Detta som änglarna längtar efter att få blicka in. Till och med änglarna är nyfikna. Och de har ju ändå på något sätt hela tiden varit på åskådarplats. De borde ju vara välinformerade. Det är stora saker det här. Och det första vi kanske måste be Gud om, det är befrielse från tanken att vi skulle vara fullärda. För det är en lite farlig tanke. All kunskap är ett styckverk. All kunskap är ofullständig. Men här är kanske vår kunskap mycket ofullständigare än på någon annan punkt. Vi bläddrar till Matteus 22 kapitel och läser slutet på det kapitlet från 41 versen. Då fariserna var församlade frågade Jesus dem: vad anser ni om Messias? Vems son är han? Davids, svarade de. Då sa han: hur kan då David på andens ingivelse kalla honom herre och säga: Herren sa till min herre, sitt på min högra sida så ska jag lägga dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom herre, hur kan han då vara Davids son? Ingen kunde svara honom, och efter den dagen vågade heller ingen längre ställa frågor till honom. Det här är ju bara några dagar innan Jesus blir tagen till fånga. Och nu ger han dem en sista chans att begripa hur lite de har begripit om Messias. Därför att han kommer ju att bli dömd. När överste prästen frågar: är du Messias, den högt lovade son? Och Jesus svarar: jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida. Då river överste prästen sönder sina kläder och säger: ni hörde hädelsen. Ni hörde hädelsen. Jesus ger dessa som ska döma honom en chans att begripa hur lite de har förstått. Och så mycket fattar man att man inte ska ställa fler frågor. Men mer begriper man inte. Det är farligt att tro att man är fullärd när det gäller detta som jämväl änglar längtar efter att få blicka in i. Utan istället kanske vi måste spränga alla ramar kring en trång liten tavla. Därför att det måste naturligtvis vara så att ju mer som uppenbaras just om detta, desto mer kommer ju också det nya livet på något sätt att flöda i oss. Vi minns hur det var när Filippos kom till huvudstaden i Samaria. Han predikade Kristus för folket där. Han predikade inte helande. Han predikade inte andutdrivning. Men andarna for ut och folk blev helade, både lytta och lama och ofärdiga och allting. Och det blev stor glädje i den staden. Jag har tänkt mycket på detta. Hur ofta predikar vi Kristus? Hur ofta predikar jag Kristus? Det kanske är ganska sällan. Det är svårt att veta vad det är man inte vet. Vi behöver upptäcka mer. Och det vi har sett och förstått, det brukar ju av fackteologer kallas för den anselmska försoningsläran. Anselm, han levde någon gång på 1000-talet tror jag. Och han såg det här i Guds ord, att det var våra bördor han bar. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och detta är vi alltså väl förtrogna med. Han har burit det straff vi förtjänade att få. Och det är sant. Men det kan ju hända att det finns mer i det här än bara detta. Det kan hända att det finns mycket mer att upptäcka. Vår kunskap är ett styckverk. Den är alltid ofullständig. Det finns alltid ett landskap bortanför horisont. Inte minst bortanför våra ganska trånga horisont. Och vi kan se och förstå att det finns mer i det här än bara detta med att han tog straffet för våra synder. Därför att människor säger ibland och gör oss ganska svarslösa. De säger så här: det är en konstig Gud ni tror på, ni kristna, som måste slå ihjäl sin egen son för att komma på så pass gott humör så han kan förlåta vanligt folk. Vad svarar man på sånt? Ja, i regel blir vi tysta. Inte därför att Anselm eller Jesaja hade fel, utan därför att den verklighet som innesluts i Jesu försoningsverk är så kolossalt mycket större. Och vi gör klokt i att bekanta oss med fortsättningen, om jag får uttrycka det så. Och vi ska gå till en vers som vi ofta citerar, men som jag tror att vi inte på något sätt har tömt ut innehållet i. Och det är Romarbrevets 8:e kapitel och 1:a vers. Alla goda och tränade bibelläsare kan säkert denna vers utan att slå upp den, men nu har ni slagit upp den i alla fall. Och så läser vi den i den ganska platta översättning som 81 års bibelkommission har bestått oss med. Det står så här: nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ja, det stämmer ju bra med Anselms försoningslära. Och det stämmer bra med Jesaja 53. Men när vi nu ser på i vilket sammanhang den här versen står, så talar ju inte Paulus om någon fällande dom, varken före eller efter. Utan plötsligt kommer detta med ingen fällande dom eller ingen fördömelse. Det kommer liksom på något sätt väldigt oförmodat, överraskande. Så överraskande att man har satt in en ny kapitelrubrik här för säkerhets skull. Fast man kanske helst borde låtit bli. Börjar vi titta på 7:e kapitlet. Från 7:e versen och framåt. Så handlar det ju egentligen inte om vår skuld inför Gud. Det är ju egentligen inte det Paulus talar om där. Utan det han talar om, det är en underlig oförmåga att göra det som man vet är rätt och som man ville göra. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Och det där, det känner vi ju igen. Du vet, ju mer du får höra om att du borde gå in och vittna hos din granne, desto svårare blir det. Så ju fler sådana predikningar du har hört i ditt liv, desto högre blir grannens tröskel och till sist kommer du inte över den. Inte ens med lyftkran. Det känner vi igen. Ju mer vi uppmanas till bön för väckelse, desto färre kommer på bönemöten. Till sist behöver man inte ens öppna lilla salen. För det kommer inte en kotte. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Ju mer vi predikar kärlek och inbördes gemenskap för att världen ska se att Kristus var sänd av Fadern, desto mer sliter vi hårtestarna av varann.
Om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra, skriver Paulus uppmuntrande nog till galaterna. Och det är klart att visst ådrar man sig en skuld inför Gud till följd av allt det här. Visst kan man känna sig väldigt nedtyngd. Men det är ju egentligen inte bara detta med att straffet var lagt på honom som Paulus syftar på i den här första versen. För om vi tittar sen igen i 8:e kapitlet och tittar lite på fortsättningen, så hittar vi egentligen inte skuldbegreppet där heller. Utan det Paulus talar om där är något helt annat. Vi läser från 5-8 verserna först. Ty det som lever efter köttet har dess sinnelag, men det som lever efter anden är andligt sinnad. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud. Vad är det Paulus talar om i slutet på Romarbrevet 7? Och vad är det han talar om i början av Romarbrevet 8? Svar: men den naturliga människans inneboende fiendskap mot Gud. Den fiendskapen gör att ju fler gånger du får höra att det är Guds vilja att du ska gå in till din granne, desto mer slinker du förbi grannens dörr med ett generat leende och låser extra noga om dig och plåstrar sedan om ditt dåliga samvete resten av dagen. Eller hur? Enda chansen för din granne att bli frälst är att vi slutar predika så. Att vi inte predikar din granne utan att vi predikar Kristus. Och vad är det Paulus vill säga i det här sammanhanget om Jesu försoningsverk? Jo, han säger att Jesus har dödat vår fiendskap mot Gud. Och det är ju något ganska annorlunda mot att säga att han tog straffet på sig för våra synder. Det är också sant. Men det vi kommer att tala om hela evigheten igenom, det är att Gud kunde slå så många flugor i en enda smäll som han slog, förstår ni? Att han kunde göra så många saker på en gång, med ett och samma grepp. Och det Paulus talar om här är alltså en annan aspekt av frälsningsverket. Jesus inte bara tar straffet på sig, han dödar fiendskapen, köttets fiendskap mot Gud. Vi kollar och tittar. Andra versen, Romarbrevet 8. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, lyssna nu, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Alltså, när Jesus dör med sin kropp, så händer någonting i hela människosläktet. Och det händer inte bara detta, att vi blir fria från en skuldbörda, om man nu får använda ordet bara i sammanhanget. Det är ju inte så bara. Utan dessutom löses mänskligheten från en inneboende fiendskap mot Gud. Den som slår till alla bromsar när man får veta Guds vilja. Och hur ska vi då ställa oss till den första versen här? Nu blir det alltså ingen fällande dom. Ja, vi kan ta gamla översättningens ord. Nu blir det så är då ingen fördömelse mer för dem som är i Kristus Jesus. Och så långt jag kan förstå kunde vi också översätta så här att nu är ingen förbannelse mer för dem som är i Kristus Jesus. Gud lägger hela skapelsen under en förbannelse efter syndafallet. Och när vi blir födda på nytt blir vi, eller rättare sagt börjar vi bli uttagna ur detta förbannelsens sammanhang. Inte så att lidandet är ett avslutat kapitel i vårt liv. Det kommer senare. Men vi börjar lösas ifrån förbannelse och från fördömelse. Och det intressanta nu med det här, det är detta att det liv vi är kallade till och som den heliga ande ger oss en försmak av, livet så att säga ihop med Gud efter de dödas uppståndelse, det är ett mycket märkligt liv. Det är ett liv som är fritt från varje form av anklagelse. Det frälsningen innebär är ett anklagelsefritt tillstånd. Gud möter oss utan förebråelse. Vi har blivit lösta från varje besvikelse, varje anklagelse, varje förkastelse och vart allt förakt gentemot varandra. Och märkligast av allt, vi lider inte längre under denna underliga historia som ibland kallas för självfördömelse och ibland för dåligt självförtroende och ibland för självförakt, och kärt barn har ju många namn. Vi kan se på oss själva utan anklagelse. Ett tillstånd, ett liv fritt från alla sorters anklagelse. Det är till det vi är lösta. Och för att det livet ska bli möjligt, en stor del av förlossningen handlar om att frigöras från fiendskapen mot Gud. Den som vi ofta inte upptäcker på något annat sätt än genom detta att vi strejkar. För det är ju nästan den enda möjlighet man har gentemot övermakten. Om ni tänker på gamla Sovjetunionen, så när det landet gick under så talades det ju mycket om Homo Sovjeticus. En speciell art av människa, den så kallade sovjetmänniskan. Vad var det för en figur? Åh, det var en människa fostrad under övermakt. Vad hände med människan som lever under en övermakt? Med en fiendskap som han inte vågar uttrycka? Han blir passiv, han strejkar. Han gör så lite som möjligt. Häpp, nu känner vi igen oss. Fiendskapen mot Gud igenkännes på att vi blir som en sorts homo sovjeticus. Vi blir sovjetmänniskor i Guds värld. I mina lemmar finns en bromskraft som, om inte den blir dödad, så är den starkare än alla mina beslut. Så fort jag får veta Guds vilja slår bromsarna till med obarmhärtig styrka. Det behöver inte alltid betyda att jag gör alla synder jag kan leta upp. Men jag gör så lite som möjligt. Och jag har en underlig förmåga att sucka över att det är så jobbigt. Och måste man göra det också? Kan man inte slippa? Det här. Just detta. Kanske gjorde. Och åtminstone skriver Paulus så i Romarbrevet 8 här. Att Jesus var alltså tvungen att bli människa. Att identifiera sig så med oss. Att han också hade en kamp att göra mot det här. Han har varit prövad i allt. Liksom vi. Dock utan synd. Alltså vet han mycket väl. Av erfarenhet. Vad det handlar om när vi strejkar. Han strejkade aldrig. Han lärde sig tvärtom att lyda genom att lida. Men han vet vad det handlar om. Och när han dör så får denna kraft som finns överallt i människosläktet en dödsstöt. Det öppnas en möjlighet för dig att leva utan denna bromskraft i ditt liv. Och bara detta är något fantastiskt. Bara detta är något fantastiskt. Tänk att få lov att bli strejkbrytare. Det är fint. Så är då alltså ingen fördömelse. Vad fyller då fördömelsen för roll i våra liv? Och den fyller en stor roll. Den fyller en så stor roll att det känns som att dö, att bli av med den. Vi får tänka oss tillbaka till syndafallet. Gud skapade allt och såg att det var gott, står det. Nu måste man kunna lite hebreiska för att förstå att det här är en liten ordlek som så ofta i Gamla testamentet. Ty verbet se på hebreiska kan lika gärna betyda se till att. Gud såg till att allt var gott. Ja, allt är alltså bra. Solen skiner i den bästa av världar. Och där går människorna och har det egentligen ganska fint. Så kommer ormen. Och han, står det, var listigare än alla markens djur. Hur bar han sig åt? Åh, han körde med ett så enkelt knep. Och det tragiska är att han har aldrig behövt förnya sig sedan dess. Greppet är detsamma generation efter generation. Vi har en underlig förmåga att aldrig lära oss. Han kommer nu inte alls och säger att åh, tänk om vi skulle få lite fräs på synden här. Haha, vad skoj! Ni har ju ganska tråkigt. Nej. Han öppnar ingen bordell i paradiset. Ingen porrkiosk. Inte ens ett systembolag. Inga Danmarksbåtar, ingenting. Nej, han föreslår att de ska förbättra Guds verk. Det här är visserligen bra, men det är det greppet han alltid kör med. Och det är underligt att vi aldrig genomskådar en så billig taktik. Varenda gång det blir väckelse så väntar Guds folk att djävulen ska komma in genom dörren och säga oj, är det vår väckelse, vi måste hålla emot. Det är klart han inte gör. Han slinker in tillsammans med de andra och säger det var en underbar väckelse. Fantastiskt vad Herren gör, men vi kan förbättra det lite grann. Vi kan få ännu lite mer fart på lovsången. Vi kan få ännu lite mer rulle på bönerna.
Vi kan få ännu mera sprätt på evangelisationen, säger han. Ja, säger vi. Och så väcker sig nu.
Att förbättra Guds verk. Ty vad ligger i detta? Jo, att Gud har gjort allting gott och ändå lyckas djävulen göra människan missnöjd. Så missnöjd att det som var gott måste förbättras. Alltså missnöjet, fördömelsen, fyller en väldig funktion i våra liv. Den ska inte på något sätt underskattas. När vi talar om det kommande livet som ett anklagelsefritt och fördömelsefritt tillstånd, räkna lugnt med att det går långt bortanför din vildaste fantasi. Ingen av oss kan tänka sig vad det handlar om. Jag försäkrar. Alltså kan vi nu notera att i människosläktets historia så går det som en röd och outslitlig tråd att alla förbättringar måste börja med missnöje. Vill du ha med människor på att någonting ska göras bättre, så måste du först göra dem missnöjda med det de har. Jag tycker om den här lilla liknelsen. Vi tänker oss att du är en bilförsäljare. Och då har du naturligtvis gått många så kallade säljkurser. Ett bedrövligt ord på svenska. Och då har du fått lära dig konsten att pracka på folk en bil som de inte behöver och strängt taget inte vill ha. För det är det säljkurser går ut på. Hur ska du göra då? Jo, du får naturligtvis hålla dig någonstans i närheten av fönstret i bilaffären och liksom titta ut och kolla den bil som han kommer med. För de flesta kommer ju ändå med någon bil av något slag. Och så ska du lära dig att titta lite föraktfullt på en i och för sig ganska bra kärra. Och liksom se ut som att en sån där skrotlåda kan ju så att säga inte en vuxen människa åka i, eller hur? Alltså du gör honom missnöjd med den bil han har. Sen kan du sälja precis vad som helst. Till vilka priser som helst. Det är det alla säljkurser går ut på. Jag lovar. Förändring har alltså i syndens värld alltid sin grund i missnöje. Nå, då måste vi förstå det här har med syndafallet att göra. Och låt mig då komma med det som är så att säga kvällens klo, om man får kalla det så. Och det är detta att du kan bara förbättra det som du redan är nöjd med. Du kan bara förbättra det som du redan är nöjd med. Det är en av Guds rikes hemligheter. Och det är en utomordentligt spännande hemlighet. Glöm inte bort den. Tugga på den. Lägg den under huvudkudden. Tänk på den då och då. Be om uppenbarelse över den. Jag håller på att tugga till flera månader. Och det är som ett riktigt fint tuggummi. Den bara växer och växer. Du kan bara förbättra det som du är nöjd med. Och vi tänker att du kommer hem efter ett ashram till församlingen. Glad och lycklig i Herren. Och du vill dela med dig till vännerna där hemma. Allt för ofta gör vi då så att vi börjar med att klassa ut församlingen i befintligt skick. Och säger det här är ju en dötrist och tråkig gammal skara. Nu förstår ni, har jag upptäckt hur man ska göra för att få rulle på det hela. Vi har haft församlingen i funktion på Ashram, så nu ska jag be för dela med mig här. Vad händer? Ja, alla sätter sig på bakhaserna förstås. Och kan de inte bli av med det på annat sätt, så kastar de ut det. Varför det? Jo, därför att du försöker förbättra församlingen utifrån en attityd av missnöje. Det går inte. Du kan bara förbättra församlingen om du är nöjd med den. Därför att det är ju strängt taget bara då som du kommer i kärlek. Det här är så enkelt. Det är så löjeväckande enkelt, så det är egentligen dumt att vi inte har kommit på det långt tidigare. Du kan bara förbättra det du är tacksam över. Du kan bara förbättra det som du är nöjd med. Ett annat lika tydligt exempel tycker jag är det här. Vad är det för skillnad mellan bantning och självsvält? Idag är det ju väldigt många, till och med 7-åringar bantar numera, står det i bladet. Och så pass mycket så att till och med Socialstyrelsen med sina 6-7 bröd blir oroad. Vad är det för skillnad mellan bantning och självsvält? Om jag bantar men är försonad med min kropps utseende. Men jag tänker det att jag har gått upp några kilo och jag har inte råd att köpa nya kläder just nu. Jag tar och går ner några kilo. Ja visst, det är inga större problem. Du får räkna kalorier ett tag och plocka fram brevvågen och så här. Och så är du snart av med de kilorna. Och det blir ingen självsvält och ingen psykiatri och ingenting. Men om vi istället ympar in missnöjestanken hos dig först. Och så säger du sådär, ja, du förstår, man kan ju inte se ut hur som helst när man visar sig på badstranden till exempel. Och det är ju frågan om du egentligen har rätt utseende, om du har kurvorna på de rätta ställena. Nej, det kanske jag inte har, säger den unga nervösa flickor och nyper sig i sidfläsket här. Och kan naturligtvis få upp ett litet hudväck, det kan de flesta. Och sen är det kört. Därför att sen börjar tösen, den arma flickstackaren, att försöka gå ner i vikt. Därför att hon inte kan acceptera sin kropp i befintligt skick. Och det är det som är skillnaden. Du kan bara förbättra det du är nöjd med. Förstår ni? Amen. Och detta är Guds rike, förstår ni, i kubik. Därför att Gud säger inte så här: kom nu lille vän, så ska jag göra det till mitt barn. Och när du har blivit mitt barn, så ska du sköta dig ordentligt. Jag ska tala om för dig precis hur många timmar per vecka du ska läsa Bibeln. Och hur många timmar per dag som du ska stå på knä. Och hur mycket du ska tala i tungor. Och hur mycket du ska kriga mot demoner. Och om du gör allt detta, så ska du få ett rent samvete så småningom. Nix. Gud gör inte så. Därför det är djävulens sätt att resonera, förstår ni? Alltså, detta gäller också Guds handlande med oss. Att han gör först sig själv nöjd med dig och mig i befintligt skick. Sedan börjar han förbättringsverket. Det är ganska fiffigt. Och du vet, vi träffar ju så oerhört många kristna människor som inte förstår det här, utan som tror att förbättringen, helgelsen, upprättelsen, rättfärdiggörelsen, vad det nu är, alltid kallar det, det måste ju grundläggas i att man bestraffar sig själv och att man är hård och grym och obarmhärtig mot sig själv och verkligen tar det allvarligt med synden, som det brukar heta. Ja visst, den är inget att skoja om. Den är allvarlig. Men ju mer vi försöker använda fördömelsen som ett redskap för att ändra på oss själva, desto mer fastnar vi i djävulens garn. Finns det någon som har försökt och gjort motsatt erfarenhet, så var vänlig, kom fram och tala om för mig efteråt hur det var det åt. Jag tycker jag har talat med hundratals, säkert tusentals som har prövat. Alla med samma dystra resultat. Det är en idiotsäker metod till att fastna i eländet. Och det intressanta är ju alltså att Gud går den motsatta vägen. Han eftersträvar alltså det anklagelsefria tillståndet först. Därför att det är bara utifrån det anklagelsefria tillståndet som en förändring är möjlig. Fråga fackföreningarna, får ni höra. De klagar ju och gnäller i högan sky över att alla släpar efter. Och det vet ni väl att det är det nya svenska sättet att säga att man är avundsjuk. Vi släpar efter betyder lika med jag är avundsjuk. Och finns det någon sjuka vi lider av i Sverige, så är det ju den. Och det är ju en epidemi som är mycket farligare än både AIDS och HIV och hela bunten. Och man har alltså försökt att grundlägga ett välfärdssamhälle genom att arbeta fram ett missnöje. Och ett tag såg det ut att lyckas. Det finns mycket som ser ut att lyckas på kort sikt. Men på lång sikt så visar sig biverkningarna. Och jag befarar att det finns så starka ekonomiska intressen på gång i det Europa som nu håller på att enas, att bryta fackföreningarnas makt, att man kommer att göra ganska mycket aktivt på många håll. Jag vill inte så tala om svenska politiker, men på många håll, för att bibehålla en hög arbetslöshet. Har jag fel så är ingen gladare än jag. Men jag befarar att det blir så. Det är inte så lätt att skapa ett paradis genom att göra människor missnöjda. Fråga Marx, får ni höra. Där handlar det ju om att man ska medvetandegöra människan, som det heter. För att få människan att göra den stora revolutionen. Och det knepet har ju prövats på så många håll i världen. Med så utomordentligt nedslående resultat, så vi kan väl säga att det finns inget undantag ifrån den regeln. Du kan bara förbättra det du är nöjd med. Och därför går Gud en väg som vi tycker är baklänges. Men det är vi som är baklänges, inte Gud. Han siktar alltså in sig på det anklagelsefria tillståndet först. Och det betyder alltså att om du har levat i mycket självanklagelse för olika saker som du skulle vilja se ändrade i ditt liv, så sluta att försöka ändra på det ena och det andra. Och börja istället be Gud att han löser dig från dina självanklagelser. Därför att när de självanklagelserna är borta, så är du som regel också av med det problem du anklagade dig själv för. Det är liksom nådens hemlighet det här. Och det är för att detta är så baklänges efter vårt orminspirerade sätt att tänka. Det är bland annat av den anledningen som vi har så oerhört svårt att förstå vad nåd är. Nu finns det alltså ingen fördömelse, säger Paulus, för den som är i Kristus Jesus. Och i detta sammanhang talar han ju om människans fiendskap, människans besvikelse och fördömelse gentemot Gud. Men då är vi tillbaka till det här som jag sa nyss, att ibland när frälsningen kom på tal så frågar människor så här: hur kan du tro på en Gud som måste slå ihjäl sin son för att komma på så gott humör så han kan förlåta? Ja, men det var ju faktiskt inte Gud som dödade sin son, utan det var människor. Kan ni tänka er hela mänsklighetens vrede mot Gud i denna skara som ropar: korsfäst, 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 korsfäst. Där finns hela mänsklighetens fiendskap mot Gud. Jesus utsätter sig för den fiendskapen. Och den fiendskapen får en dödsstöt. Den är inte borta ur mänsklighetens historia. Inte än. Men den är knäckt. Och du har rätt att betrakta den som knäckt. Du kan börja be Gud om hjälpen att leva i det fullständigt anklagelsefria tillstånd som gör förändring av ditt liv möjlig. Du vet, när man jobbar med själavård så träffar man ju ofta äkta makar som är besvikna på varandra och som grälar hejvilt. Och det första man måste göra om man ska kunna åstadkomma någon sorts försoning, det är ju att få dem att inte i onödan anklaga varandra. Att kunna samtala om vad som behöver förändras, men utifrån ett anklagelsefritt tillstånd. Det kan alltså betyda att man måste hjälpa den ena att förlåta den andra för det, och hjälpa den andra att förlåta den första för en massa andra saker. Men att man når fram till det tillstånd där man kan samtala om det som behöver förändras utan att det sker utifrån en fördömelse. Egentligen är det bara då som det finns en chans. Du kan bara förbättra det du är nöjd med. Vi vill gärna bli nöjda med det ena eller andra genom att förbättra det.
Ja, det här är ju inget vidare, men om det kunde bli sådär eller sådär så ska jag bli nöjd.
Det knepiga är att det blir man aldrig. Flickan som själv svälter sig, hon kommer aldrig till den punkten och säger: nu är det färdigt. Därför att den process, den förändringsprocess som börjar med missnöje, har en underlig oförmåga att leda fram till att människan blir nöjd. Du kan bara förbättra det som du är nöjd med. Och alltså att komma till den totala försoning som så att säga gäller i alla dimensioner. Jag är försonad med min kropp, jag är försonad med mig själv, jag är försonad med att mitt liv blev som det blev. Jag är försonad med Gud, jag är försonad med mina medmänniskor. Jag är försonad med tanken på framtiden, på mina återstående år, vad det än kan vara. Alltså den totala försoningen. Det är utifrån den som förändring till det bättre är möjlig. Vi ska titta lite grann till sist i Kolosserbrevets andra kapitel. Verserna 13 till och med 17 kan vi läsa. Kolosserbrevet 2, som vi av oss läste det i morse. Paulus skriver så här: och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte den för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Låt därför ingen döma er. För vad ni äter eller dricker, eller hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater, sådant är skuggan av det som skulle komma. Själva kroppen är Kristus. Det finns ett därför. Makterna är avväpnade. Låt därför ingen leda er tillbaka in under domens, fördömelsens, otacksamhetens, missnöjdhetens och självömkandets välde på nytt. Här handlar det ju om att folk kan ju ha alla möjliga synpunkter på vad man äter och dricker, eller hur man firar högtider eller nymånar eller sabbater. Och vi kan bli så angelägna om vad folk ska säga att vi börjar att låta oss styras av det, istället för att vara drivna av Guds ande. Ja visst, då är vi tillbaka på djävulens planhalva. Då är det ju på nytt så att vi börjar att försöka förändra vårt liv utifrån en utgångspunkt av dom och fördömelse, istället för att söka den konstruktiva förändring som bara är möjlig utifrån en insikt, ett medvetande, ett liv i den heliga andes frihet. Friheten från varje form av fördömelse, från varje form av missnöje. Det liv i tacksamhet som vi kan uppleva som en försmak här och nu av det som ska komma. Låt därför ingen döma dig, allra minst du själv. Amen. Herre Jesus Kristus, vi prisar och tackar och ärar och tillber dig för att det finns så väldiga dimensioner i ditt frälsningsverk. Och vi anar och förstår att ju mer vi ser av det du har gjort, i allt vad det betyder, i himmel och på jord, desto mer kommer din glädje, din frihet och din frid att föda tacksamhet, lovsång, tillbedjan i våra hjärtan. Herre, sänd den vishetens och uppenbarelsens ande över oss, så att vi kan förstå en glimt i alla fall av detta som vi har berört ikväll. Sänd kraftens, kärlekens och självbesinningens ande över oss, att det inte blir teori utan på något sätt praktisk verklighet. Framför allt, Herre, bevara oss från att försöka förbättra något
utifrån en attityd av missnöje. Utan hjälp oss att söka den försoning först som gör förändringen möjlig sedan. Ge oss nåd och vishet i detta. Fader, vi ber i din älskade sons Jesu Kristi namn. Amen.